Hej och välkomna till vår föräldrapodd Fatta var förälder som produceras av Salems kommun. Vi som spelar in den här podden heter Maria Kruse och Linda Strömberg och vi är familjebehandlare i öppenvårdsteamet i Salems kommun. Välkomna!
Hej Maria!
Ja men hej Linda!
Då är vi tillbaka lite efter sommaren och ledighet.
Exakt. Mm. Nu är det dags att dra igång terminen igen.
Och då tänkte ju vi att idag pratar vi lämpligt nog om skolan. För nu är det många barn som kanske börjar idag eller började igår. Börjar om ett par dagar. Och hur kan man som förälder hjälpa sitt barn med den övergången? För det är en förändring. Det vet man ju själv också. Bara komma tillbaka från semestern och så ska man in i rutiner och...
Det kan man känna igen sig i. Måste gå upp på morgonen och ja, passa tider och så. Mm. En massa måsten kommer ju in på en gång. Mm. Och det är givetvis likadant för barnen. Mm. Men hur som du säger, hur hjälper vi om med det så det blir så smidigt som möjligt?
Mm. Och skolan, vi möter ju många föräldrar som har faktiskt just frågor kring skolan.
Ja, det är ju en stor del såklart i alla familjers liv. Definitivt, precis som ja, med jobbet.
Ja.
Det är viktigt för barn att trivas i skolan och vara trygga där.
Mm. Mm. Så vi tänkte ju idag ta upp lite olika teman. Allt ifrån kanske prata lite om prestation och som skolan ju handlar om. Att lära sig och att visa kunskap och att bli bedömd. Och hur är det? Men också det här tänker jag med kompisar kan vi ju möta föräldrar som funderar kring det här sociala också. Som skolan också är en stor del av.
Definitivt. Det är ju liksom halva barnens värld kan man ju säga. Mm. Alltså det är många vakna timmar de tillbringar där. Mm. Det är såklart det måste funka även med kompisar. Mm. Annars så mår man inte bra.
Mm. Så ska vi bara hoppa rakt in i det? Om vi börjar med de lite mindre barnen som du jobbar med. Vad kan du möta för frågor hos föräldrar när det gäller skolan?
Ja, jag tänker ju att det oftast börjar redan vid alltså femårsåldern där någonstans. När man faktiskt redan inom förskolans värld börjar att förbereda barnen så gott det går på det som komma skall. Alltså det är ju ett jätteskifte och det vet ju alla familjer som har varit i det. Mellan förskolans lite inrutade, ännu mer trygga värld till att komma till liksom den stora världen som är skolvärlden. Och att vi gör det redan i sexårsålder, det kan vara faktiskt lite mycket utmaningar med ibland. Mm. På grund av att man faktiskt också som sexåring är i en speciell utvecklingsfas. Jag brukar kalla den lilla minitonåren redan. Det är mycket ifrågasättande av den egna personen. Vem är jag? Vem vill jag vara? Hur ser andra på mig? Och det är också en väldig känsloutveckling som gör att det är väldigt slitigt överlag för en sexåring att vara i den perioden och fasen överlag. Kan påverka sömn, kan påverka humör, konflikter, jättemycket i familjen. Och så ska man lägga på det stora steget med att också börja skolan. Många är ju jättetaggade på det och är supertrötta på lite, ja, den här trygga, lite långsamma tillvaron i förskolan. Men det är också väldigt mycket spänning och oro. Ska man fixa det där och kommer man må bra av det? Och kommer man platsa in som man alltså, ja, är i mycket i den åldern? Och där möter jag ju många föräldrar som undrar om ja, men deras barn är redo, om de kommer fixa det. Kommer de liksom hitta sin plats i kompisgruppen i klassen? Men också hur lyssnar de på andra vuxna? Och är de liksom mogna för det? Och det, ja, man behöver ge det tid och man behöver ha mycket tålamod som förälder i den här fasen. Och försöka så gott det går gå sitt barn till mötes i att det faktiskt pendlar väldigt mycket mellan att vara liten och faktiskt ganska stor.
Ja, för jag tänker att det är många delar som du pratar om. Mm. Dels utvecklingsmässigt att det händer så mycket. Men jag upplever ju också att sexåringar kan vara på så väldigt olika nivå.
Oh ja.
Och som du säger, vissa barn kan ju verkligen var ganska uttråkade och var jättesugna på det här och få börja lära sig eller få börja med läxor och ta hem böcker och få känna sig lite stor. Medan andra barn inte alls riktigt det där. Eller att det också, som du säger, kan pendla för ett barn. Mm. Ena dagen är det där man vill, men man har också ett behov av att leka.
Ah.
Och det där är kanske jätteviktigt som du säger, att alltså, vad är det för barn jag har?
Exakt.
Och personlighet.
Ja. Ah. Ja, och vara lite beredd på att det kan påverka sömnen. Det kan påverka att de helt plötsligt kommer in liksom på natten och ja, kanske till och med vill sova i föräldrarnas sängar liksom, ett tag som de kanske inte har gjort på flera år. Att det är en fas som är slitig. Och då, ja, försöka som sagt vara gå det till mötes och inte göra en så stor sak utav det. Inte hamna i någonting med att du ska belöna eller alltså försöka och liksom till varje pris liksom. Nej, men nu du är stor nu är du skoltjej eller skolkille till och med. Du ska sova i egen säng eller så. Utan det här är en period som är ganska så tuff för barnen.
Så vad följsam låter ju viktigt. Och tid sa du för att... Och det kan man väl generellt, tänker jag också, att det här när det är stora förändringar, då kanske vi får sänka kraven lite för att det är någon process. Även faktiskt. För oss själva, tänker jag, om vi börjar ett nytt jobb så kanske vi inte är lika fokuserade på annat i livet eller vi lyckas inte riktigt komma ihåg allt annat som behöver göras för att vi är upptagna av det där. Vi är så trötta när vi kommer hem, det har varit mycket intryck, nya människor och man vill liksom visa sig från sin bästa sida. Så att det kanske bara lite att gå till hur man själv funkar vid förändringar.
Ja, faktiskt. Fundera över det. Hur blir jag om jag byter jobb exempelvis? Tar jag i så att säga lite extra då? Försöker jag visa mig från min bästa sida? Och hur trött är jag när jag kommer hem egentligen? Ja, naturligtvis är det en jättestor förändring för barnen att gå från förskolan då som de har varit i ända sedan kanske 1 års ålder till skolan. Ja, så det är väl lite generellt tänker jag om just det här att alldeles börja skolan. Alldeles i början.
Och sen är det, om man tänker att man har kommit in i det där. Och sen, för vi möter ju en del föräldrar som är oroliga för det här sociala. Jag kan möta ganska många föräldrar som funderar kring det. Hur ska jag hjälpa till? Går det att hjälpa mitt barn att få lite fler kompisar om man ser att det är något som de önskar? Jag hade till och med någon förälder som var så här, men nu har jag köpt alla de nyaste spelen. Och jag liksom, och hon skrattade lite åt det själv, för jag tror hon var lite dubbel. Att är det här okej att köpa de här dyraste, nyaste spelen bara för att...
Nästan
köpa kompisar till mitt barn. Men det där, det gör ju så ont i ens hjärta som förälder när man ser att barnet är lite ensamt.
Det är såklart det gör det. Och samtidigt är det ju viktigt där, och det som vi brukar vara inne på, försöka ha koll på, är det här mina känslor eller är det faktiskt barnets känslor? Är det mitt barn som har behov av många kompisar eller är det jag? Jag kanske har ett barn som alltid kommer vara en till en person. Det kan mycket möjligt vara så. Och då behöver jag ju acceptera det. Och bara att det är bästisen som gäller och ingen annan. Och det är inget mer med det. Det går inte att göra om dem. Men ja, återigen, testa lite. Känn efter. Är det här alltså ett behov hos mig som vuxen? Eller är det faktiskt barnet som saknar vänner? Och har svårt på något sätt med det här sociala spelet. Och få hålla fast i vänner. Eller bara överhuvudtaget börja och leka med någon kanske.
Och då kommer vi in på något som jag tänker är ganska genomgående i föräldraskap överhuvudtaget. När du nämner det här med att ha lite koll på sitt eget. Så kan jag ser någon bild framför mig att barn väldigt ofta testar oss föräldrar på ett sätt att de testar olika känslor, de testar olika saker som de säger och det här tror jag är ganska omedvetet, men och ser vad får de för reaktion. Får jag uppmärksamhet? Får jag en mamma som tittar lite extra på mig och blir extra närvarande när jag berättar att jag stod själv på rasten? Är det då jag får mammas uppmärksamhet? Eller är det när jag kommer hem med det där provet som jag har fått alla rätt på? Är det då jag får mamma eller pappas godkännande eller bekräftelse? Så där tänker jag att ha lite den där spegeln på sig själv och fundera på när vaknar jag till i relation till mitt barn? Och vara lite nyfiken på det, för det är ju där barnen ibland då, det är där de söker sig till.
Definitivt, det är såklart att de behöver ju den där bekräftelsen. Och de är experter på att finna ut på vilket sätt de får den. Och där har vi ju ett jätteansvar, såklart. För det där formar ju vi och så förstärker vi de beteendena. Och är det då exempelvis, vi som du sa, när jag får det där bra betyget eller alla rätten på provet. Ja, då blir det ju prestation.
Ja.
På en gång.
Ja. Och jag tänker när vi har pratat om syskonbråk så är det också något som man kan, som jag vet att jag också har tänkt på själv som förälder. Ja, men är det då som jag blir närvarande och går till mina barn? När de bråkar eller det blir höga skrik eller någon gråter. Mm. Och det är ju det där att tänk, ha lite span på dig själv. Och det kan man väl fråga vänner eller om man har en partner. Att man kan kolla efter. Titta lite när jag blir närvarande. Absolut, och snälla,
håll koll på mig. Ja. Precis. Precis, för det där spelar ju verkligen ingen roll. Jag tänker på när du nämner det där, Linda, med syskonbråk. Det spelar ju ingen roll för barnen om det är när jag blir som mest gnällig eller tjatig eller irriterad. Jag är ändå närvarande.
Ja.
Om det är just då jag kommer sättande, så att säga, och inte annars.
Nej.
Det,
och det behöver vi påminna oss om, för det är, vi träffar ju många föräldrar som faktiskt har lite svårt med den tankevurpan att ja, men jag blir ju arg, det kan ju inte vara så trevligt. Nej. Och vi har ju tjatat om det förut, vet jag, de här avsnitten, att det spelar ingen roll. Det är när vi är känslomässigt närvarande. Precis. Sen om det är att vi är arga eller vi blir oroliga, det är där barnen ser till att vara.
Ja. Så att, mm. Ja.
Bra, ja. Men om vi ska tänka lite även på de lite större barnen, du var inne lite på det, Maria, men det här med prestation och så. Vi lever ju i ett ganska prestationsinriktat samhälle.
Vi gör ju det.
Där finns det ju inget rätt eller fel. Jag vet att det finns en del föräldrar som belönar sina barn om de kommer hem med bra resultat.
Mm.
Det finns andra föräldrar som kanske aldrig skulle göra det. Och där får man ju hitta sin väg. Men hur ska man tänka kring sitt barn och prestation? Det finns ju en del betyghets.
Definitivt, och att vi, ja, men såklart på sätt och vis blir stolta rent naturligt om det går bra för våra barn, men just vad skapar det och vad skapar förväntningar hos barnen, och just det här kopplat till självkänslan eller ja, men värdet som person, är jag ännu mer älskad eller är jag ännu bättre om jag faktiskt presterar A eller B eller C eller vart nu ribban ligger, och det, ja. Det är också någonting vi behöver ha koll på. För det är så lätt att vi föräldrar hamnar i, och ta också lite för givet. Har vi ett barn som har relativt lätt för sig, säger vi, i skolan, kanske får ganska bra betyg utan att anstränga sig väldigt mycket, vad vi ser i alla fall, så börjar vi ta det lite för givet. Och det där, alltså, är ju någonting som barnen formas väldigt snabbt i. Att det blir ett prestationskrav, liksom. Ja.
För jag har sett lite olika hur lärare gör också. Mina barn har haft lite olika lärare. Och någon gång var det någon lärare som alltid skrev kommentarer och gav feedback. Att om du bara gör det här så kan du höja dig. Och om du bara är lite mer engagerad på lektionen så kan du få ett sånt betyg. Och där tänker jag att där var det ju lärarens tanke om vart mitt barn skulle ligga.
Mm.
Men jag har också haft andra lärare som mer har frågat mina barn. Vad har du för mål? Vad vill du ha för betyg, eller vad siktar du mot för resultat i det här ämnet? Och det tycker jag, utifrån mitt föräldraskap, är väldigt fint att göra. För då vet man vad har barnet själv för ambitioner. Och den läraren vet jag till och med sa någon gång att ja, men du behöver väl inte prestera i alla ämnen. Det kan ju vara jättejobbigt. Är det okej att liksom ligga på ett lite sämre betyg?
Och alla har vi favoritämnen.
Absolut.
Och ämnen som vi kanske genom hela livet så har svårare för. Eller aldrig tycker är kul, helt enkelt. Så att men det var jättebra.
Mm.
Och det tänker jag kan man ju göra, alltså, redan från små barn.
Mm.
För det finns, fast inte betyg, så är det ju absolut prov och läxförhör och alltså sådana saker.
Mm.
Vad har liksom barnen för ambition själva och vad tycker de är roligt?
Mm. Jag kommer också in, när vi pratar om skolan, så är det ju en, precis som du började med att säga, det är en stor del av barnens liv. Det är många timmar de är där varje dag, de blir ganska fostrade, både av vänner och lärare och personal som finns runt omkring dem.
Och ja, hela den, alltså strukturen med att passa tider och det, nej, men absolut.
Mm. Och där möter ju vi ett ökat svårighet för barn i skolan. Både med att faktiskt kanske lyckas ta sig dit, och då kan vi prata lite äldre åldrar, men tyvärr möter ju vi barn som det börjar ibland sjunka ner i lägre åldrar.
Mm. Redan barnen, lågstadiet till och med.
Där de börjar att visa på olika sätt att de har svårt att vara i skolan, i den miljön.
Mm.
Och det där är ju en utmaning som jag tänker då vi är inne på, inte bara för där kan man ju inte som förälder egentligen, sitter man ju inte på hela makten. Det handlar ju väldigt mycket om samarbete med skolan. Men vi möter ju de ledsna, frustrerade, maktlösa föräldrarna som inte vet hur de ska få sina barn till skolan eller motivera dem att vara kvar.
Exakt. Och det är ju ändå så faktiskt att som förälder eller vårdnadshavare så har du ju faktiskt det ansvaret. Det är ditt ansvar, kan aldrig vara skolans ansvar att ta ditt barn till skolan så att säga. Men sen vad som väl händer i skolan och vilket bemötande du får där som barn och ungdom, det är ju skolans ansvar. Men som du betonar där, samarbetet är ju verkligen A och O för barnen. För att man ska kunna komma tillbaka kanske eller komma förbi en jobbig upplevelse eller vad det nu är. Oftast är det ju inte ett enkelt svar på vad är det som gör att jag inte vill gå till skolan eller inte mäkta med det just nu eller inte må bra utav det. Utan det är ju oftast ganska komplext.
Mm.
Och det innehåller ju en massa känslor som inte alls är så lätt att uttrycka. Men där är det ju viktigt att så tidigt som möjligt börja och jobba väldigt tätt tillsammans med skolan.
Ja, för ofta har det ju funnits. Vi kan ju ibland möta de här barnen när de har blivit mer, som man kallar lite för hemmasittare.
Mm.
Och då har det ju oftast, när man tittar, så har det funnits signaler. Men skolan kanske inte har fångat upp dem, eller föräldrarna har kanske inte fångat upp dem. Eller man har tänkt att det är en fas som går över. Och det är väl vår erfarenhet att ju tidigare desto lättare är det att förändra det. För när det väl... För det där jag tänker när du säger det, Maria. En del föräldrar som kanske lyssnar på det här tror jag blir lite frustrerade över det där. För de har fått det så mycket att jag ska bara få mitt barn till skolan.
Mm.
Men de föräldrarna som jag möter som har äldre barn, det är inte i deras makt. Ibland kan de inte få barnen till skolan. Och där blir man ju maktlös. För vem är det som har ansvar för det där mellanutrymmet?
Ja, absolut. Absolut. Det där alltså som det här med just bemötande och ta sig emot. Mm. Alltså blir ju så viktigt att faktiskt prata om. Hur ska man skapa möjligheter att ens komma in i skolan igen?
Mm.
För har man varit borta kanske till och med i månader. Och en del som vi träffar i år.
Mm.
Alltså det förstår ju vem som helst. Alltså hur otroligt svårt är det inte att kliva innanför dörren där igen?
Nej.
Vad ska alla tänka, tycka, vad ska de fråga, måste jag förklara nu? Nej, det är ju som att stå på en scen.
Mm.
Och det där alltså just, hur kan vi så tidigt som möjligt försöka, vad för slags bemötande behövs? Är det en särskild person?
Mm.
Är det någon som följer? Alltså är det någon som, anpassat schema? Mm. Vad den är. Men utforska det tillsammans med barnen eller ungdomarna.
Ja, och tänka utanför boxen tror jag. För när man väl har hamnat där så är det ju det här för de barnen. När jag träffar barn och ungdomar som har varit borta från skolan ganska länge. Så det som motiverar dem, det är ju egentligen att få kunskapen eller att få betygen.
Mm.
Och där tror jag att det kan vara allt ifrån att börja. Vi har ju samarbetat mycket med skolan också. En del skolor är ju superbra på det här.
Ja.
Men att kanske börja etablera en kontakt via mail eller kunna erbjuda att man går och fikar istället första gången man får träffa läraren på ett annat ställe.
Mm.
Eller många har ju också så här, när det är lov eller på helgen kanske till och med barnet kan få komma in i lokalerna och titta vart man sitter och sådär.
Absolut.
Så att det gäller ju verkligen samarbetet och tänka lite utanför boxen. För de här barnen behöver ju så mycket extra för att kunna få komma tillbaks. Och framförallt få känna sig... För självkänslan tar ju mycket stryk av det här också.
Det gör man blir ju utanför liksom samhället. Mm. Och göra det redan vid en väldigt liksom låg ålder, kanske till och med innan tonåren.
Mm.
Det är såklart att det sätter sina spår.
Mm.
Absolut.
Mm. Sen så bara för att ge lite hopp så tänker jag att många av de här barnen hittar ju sina vägar efter en tid. Det kan ta ganska lång tid och föräldrarna kan vara rätt frustrerade.
Mm.
Men de här barnen ibland... har ju en plan eller håller på med något på datorn som de kanske har en egen idé om att de skulle kunna utveckla eller kunna leva på. Eller... Så jag tänker att det finns också alltid hopp för de här barnen och ungdomarna. Ibland tänker jag att de också gör lite smarta val, att det är någonting som de signalerar. Det är något som är för jobbigt i skolvärlden.
Ja, och sen kan det vara också faktiskt alltså lite lättare när det kommer till gymnasium och så. Mm. När man har lite mer valmöjligheter. Man väljer en riktning på något sätt där man har lite mer kontroll.
Mm.
Och det kan också vara bra för vissa, verkligen.
Och man kan alltid hitta nya vägar.
Oh, ja.
Det vet ju vi när vi pratar med rektorerna i våran kommun väldigt bra rektorer som vi samarbetar med som beskriver det här. Men det finns alltid vägar. Man det kan läsa det. In betyg, man kan...
Individuella scheman, ja, alltså ja. Verkligen. Och göra upp med eleverna. Vilka ämnen vill du satsa på?
Mm.
Och det behöver faktiskt inte vara bara grundämnen.
Nej.
Det är verkligen inte så att alla tänker enkelspårigt. Du måste ha betyg just det här. Utan det finns komvux, det finns vuxenutbildningar på många olika sätt. Du kan komplettera sen. Men ja, att du inte tappar helt kontakten kan ju vara A och O för att ändå komma tillbaka. Och jag tänker koppla till det här med corona också, den värld vi lever i just nu, så har det ju faktiskt för ganska många gymnasieelever och så som har haft det tufft i skolan, som inte har fått vart i skolan nu, också upptäckts att det här är liksom studiemodellen för mig.
Mm.
Jag funkar bättre när jag får göra mina uppgifter i datorn i ja, den tiden som passar mig, om det är så 11 på förmiddagen. Istället för 8 på morgonen. Då levererar jag och gör mycket bättre ifrån mig. Och kanske till och med lyckas uppnå någon betyg som man inte har gjort tidigare. Så att för en del har det också varit möjligheter faktiskt att hitta sitt sätt.
Och det kan man studera. Ju hoppas att det faktiskt är något vi tar till oss.
Ja, jag skolan man... förstår att det är möjligt liksom. Det vet jag faktiskt en ung person som jag har kontakt med nu. Mm. Som faktiskt ska få sitt schema mer individuellt anpassat utifrån det. Att det inte ska behöva vara närvaron på det sättet nu när man släpper på det. Utan det här är faktiskt en studieteknik som passar bättre.
Mm. Ja, och den flexibiliteten, för man pratar ju mycket också om att de behöver det här sociala, men ibland är det ju det som är svårt för barnen. Och om det sociala är det som står i vägen, också missar man väldigt mycket kunskapsmässigt, så blir ju det någonting som, det är ett ganska högt pris. Och jag vet hur jag tänkte när det var corona här, men hur gör de med idrotten, hur funkar det? För vi träffar ju många barn som tycker idrotten är väldigt jobbig.
Mm.
Och det behöver inte vara just idrotten i sig, utan ofta är det ju att byta om. Det kan vara omklädningsrummet, det kan vara helt andra...
Aldrig bli vard.
Precis, det kan vara helt andra saker som gör att man inte får något betyg i idrott eller inte går dit. Och jag blev jätteimponerad av mina barns skola, hur kreativa de var när det gällde idrotten. Att de fick filma sig själva när de var ute och sprang en sväng. Och det var liksom att lägga upp det där och skicka till läraren. Och det var väldigt innovativt. Och jag tänker att det finns andra sätt att visa vad man kan.
Det gör det.
Och det är väl en utmaning för skolan kanske.
Verkligen, ja.
Ja, och vad har vi mer när det gäller skolan som vi möter i vårt jobb?
Jag skulle vilja säga så att jag brukar upprepa det här, jag som har fokus på de små barnen, men att vi inte kan ta för givet att barnen bara, och nu är det tillbaka till vardagen igen liksom. Nu är det ju bara att köra på, vi har inte gjort någon skillnad i våra rutiner, utan du behöver ta ansvar för förberedandet och för att rutinerna klaffar nu. När barnen är lite större efter sommaren, ja, man kanske har bytt klass eller man har bytt förskola, grupp eller ja, man har blivit lite större. Och då behöver vi sätta nya rutiner och vi behöver som vuxna och föräldrar ta ansvar för att rutinerna funkar. Och att vi inte ligger så att säga, kvart efter hela tiden eller lägger vår stress på barnen.
Och det där brukar du, det är du bra på att lyfta, du återkommer ofta till det. Och jag vet ju hur jag har gjort lite olika som förälder själv. Ibland har jag ju tänkt att nej, men det gäller ju att börja en vecka innan skolstart. Så att de kommer in i det, för de har vänt på dygnet. För mig har det aldrig lyckats. Så jag har nog bytt sida.
Du har gett upp den.
Jag har bytt sida där, Maria.
Okay.
Och det är bra att vi tänker lite olika. Så får man ju ta till sig det man vill. Jag tror på rutiner efterhand.
Mm.
Men jag tror också ibland att det där är att det blir lite väl mycket krav för oss. Jag kanske gör likadant med mig själv. Men jag tänker också att det där brukar lösa sig. Och jag vet att min 14-åring sa det också. När vi inför den här skolstarten. Så sa han själv att vad är problemet, mamma? Jag är trött första dagen.
Ja.
Sen är jag jättetrött på kvällen och somnar.
Eller hur?
Och det ligger någonting i det också. Så att man får väl ta till sig. Det kan vara bra för de barnen som behöver det. Och där man själv som förälder tycker att det funkar. Men då skickar jag med det också. Att går det inte så brukar det också lösa sig efterhand.
Definitivt. Det är ju oftast mjukstarter alltid.
Ja.
Inom alla. Alltså både förskola och skolas värld. Mm. Definitivt. Mm. Men det är väl mer den här alltså småbarnsförälders kaoset liksom.
Ja.
Har du koll nu på alla kläder som du tänker att du måste ha med dig. Stå inte och ryck och slit i det liksom samma morgon. Samtidigt som du ska dra med dig barnet. Och du måste passa tiden till jobbet. Där vi är med den.
Ja. Ja. Och den är jag överens med dig faktiskt. Ja. Jag tänker mer om man inte hinner förbereda sig inför skolstart. Så tänker jag ju precis som du. När det är återkommande varje morgon. Att det blir konflikter och man blir stressad. Så är det ju värt så mycket att bara gå upp en halvtimme tidigare.
Ja, och det är ju alltid förälderns ansvar som vi brukar säga. Det är aldrig barnens ansvar att ta ansvar för den stressen. Eller försöka att bråka mindre eller vad man ska säga. Bara för att mamma eller pappa inte ska bli arga eller stressade. Så att, ja.
Mm.
Och lite där, de här barnen också som har lite svårare med övergångarna. Som vi vet om som föräldrar att det här är stort och det påverkar liksom hela tillvaron. Exempelvis då att börja skolan. Ja, men då är det ju inte fel att åka iväg liksom till ja, någon affär med lite pennor och penskrin och så. Och få välja ut någon penna och något sudd som man ska ha med sig liksom till skolan. Och en ryggsäck som man packar det där i. Det handlar ju om övergångsritualer som kan betyda jättemycket och som skapar en trygghet för det här nya.
Och där kommer jag bara att tänka på när jag lyssnar på dig nu hur viktigt det är även skolmässigt sen att kanske försöka hjälpa sitt barn att ha en plats när de pluggar. För det tycker jag att jag möter ganska ofta som kanske... Man har småsyskon, det kanske är ganska rörigt hemma, man kanske bor trångt. Och det tänker jag också är ett sånt där ansvar som man som förälder behöver tänka lite kring. Hur kan jag underlätta så mitt barn får den där stunden och gärna kanske att det är, man ser till att det är lugnt runt omkring. För ibland behöver ju barnen bara att man sitter bredvid.
Ja. Att man är tillgänglig. Ja. Ja, det handlar inte alls om att man ska göra läxorna åt sina barn eller på något sätt ta över liksom, eller hela men finnas där.
Mm.
Ja, det känns som man är närvarande och engagerad. Det är ju verkligen A och O för att de ska fixa den här motivationen och orka prestera återigen själva.
Jag tänker att det här med skolan känns ju som ett outtömligt ämne. Det är ju någonting som, jag märker det, att det finns så mycket som man kan ta upp när det gäller skolan. För det är så många olika delar.
Mm.
Men om man ändå ska tänka, ska vi gå in på tre snabba? Vi kanske får återkomma till skolan.
Kanske får göra det. Ja. Och koppla alltså till förskola också. Ja. Jag menar, det är ju verkligen vad det heter, förskola. Vi börjar skola in våra barn i den världen väldigt tidigt.
Ja.
Och det är ju mestadels på gott såklart. Men det medför ju också bekymmer.
Ja.
Mm.
Ska vi säga något mer om förskolan nu? Det kanske vi faktiskt ska säga. För där tänker jag också är ju det här... Där kan man ibland vara ännu oroligare som förälder. Det här första, komma in i en grupp, jag ska lita på andra vuxna.
Ja, man vet ju själv lämna ifrån det käraste man har. Liksom. Ja. Första barnet också, hur ska det gå? Liksom. Absolut. Och där möter jag ju många såklart väldigt oroliga. Liksom, första gångs förälder, kommer de liksom kunna tolka mitt barns signaler? Mitt barn pratar inte än, mitt barn kanske inte ens går när det börjar förskola. Hur ska det bli? Liksom? Och där, alltså, ja, det nummer ett rådet där är ju att skapa en relation själv som vuxen till just de pedagogerna och den förskola ditt barn ska börja i. Innan du ens liksom har börjat gå runt och besök några. De flesta tar emot, alltså har öppet hus. I coronatider kanske man får vara utomhus och prata med personalen ute. Men du behöver själv känna som förälder att det här känns bra. För då förmedlar du det till ditt barn. Och sen att själva separationen eller att man, det känns jobbigt, det är fullständigt naturligt. Och det vet förskolepedagoger om väldigt, väldigt väl. Det har de varit med om tusentals gånger kanske till och med. Så att det där, bara känna efter själv. För det är du som ska vara trygg med att lämna ditt barn.
Mm.
Gå inte på vad kompisen eller grannen eller alltså så säger om något ställe. Utan du behöver bilda en egen uppfattning för att fixa just och lämna ifrån. Det är ditt barn. Sen är det en otroligt utvecklande och bra miljö för barnen.
Ja.
De lär ju sig enormt mycket. Och det är verkligen inte bara från pedagogerna utan från interaktionen med de andra barnen.
Och samarbetet är ju ändå det som jag tänker även både förskola och skola. Att när det, man blir orolig som förälder eller när det börjar skava eller det barnet börjar visa olika visa signaler att den inte trivs, så är ju samarbetet det som vi ser i vårt jobb. Verkligen. Det som faktiskt funkar när man krokar arm med skolpersonalen eller förskolepersonalen.
Ja, för barnen alltså känner jag av om det är någonting.
Börjar
du oroa dig för någonting som inte du törs att ta upp exempelvis med pedagogerna, känner ju barnet av.
Mm.
att oj, vänta, det är nog inte riktigt bra här på förskolan. Mamma verkar liksom inte riktigt vilja lämna mig eller så. Alltså de fångar upp oavsett alltså, hur små de är. Mm. Så att ja, nej. Prata heller mycket mer. Och det är de väl införstådda med. Som har jobbat inom förskolans värld länge. De förstår bra. Att det är ja, stort det här.
Och vi kan väl säga också Maria, eftersom det här är ett ganska stort ämne och vi möter det mycket i vårt jobb, att det går jättebra att mejla in frågor om ni har speciella frågor som ni vill att vi tar upp kring förskola eller skola eller samarbete. Så är det bara att ni mejlar på linda.stromberg@salen.se eller maria.kruse@salen.se. Så får vi se om det ramlar in lite frågor, för då skulle vi kunna återkomma till det här viktiga ämnet.
Det gör vi absolut.
Ska vi ta tre snabba? Vill du börja, Maria?
Snabba på ämnet förskola, skola. Ja, jag höll ju på att säga det här med rutiner, men nu vill jag inte vara så tjatig. Jag vet att det står säkert en del upp i halsen, inklusive dig. Så att jag säger följsamhet. Och då tänker jag framför allt då kanske på den här turbulenta perioden, sexåringen, som då ska ta så stora kliv ut i den stora vida världen. Så att ja, följsamhet som förälder.
Mm. Och då hakar jag på lite där du säger, för jag gillar ju att du pratar om rutiner. Och jag gillar förberedelser. Sen tror jag nog att för mig är det också viktigt det här med det här flexibla. Och det brukar ju du och jag faktiskt jobba en del med, att vi kan och vill ofta tycka olika för att vi är olika. Så det skickar nog jag med, att försöka att tänka lite individuellt, vad har just du för ett barn? Och försöka anpassa det där. Det har ju lite med följsamhet att göra också.
Bra. Ja, och sen vill jag nog faktiskt skicka med det här spegeln på dig själv. Alltså vad väcker liksom just det här med skola, prestation, betyg, bli bedömd hos dig själv? Och få just lite koll på det för... Vad lämpar du annars över till dina barn? Och stoppar ner så att säga i deras känslomässiga ryggsäck. Så att, ja.
Bra.
Spegel.
Får jag, då skickar jag, det får bli en fjärde.
Oj.
Ja, men nu är det en ny termin.
Tre, så att
nu...
A eller B.
Ja, det får bli en fjärde. Och då är det en ny spegel, alltså det är en backspegel. För när du säger så, Maria, så tänk att jag skickar också med en liten backspegel. Och gå tillbaka som förälder och tänk, hur gjorde mina föräldrar? Och är jag själv van att prestera för att jag själv, det var då jag fick mammas uppmärksamhet. Så backspegeln där också. Mm. Det får bli två speglar på slutet.
Ja. Bra.
Ja. Och så får vi se vad vi tar upp för ämne nästa gång, för det har vi inte bestämt.
Nej, vi har nog inte riktigt det. Nej, vi ser. Och om det kommer in frågor också eller specifika teman så försöker vi vara förutsamma med det.
Precis, bara höra av sig vad ni vill att vi ska ta upp.
Tack för idag.
Tack. Fatta och vara förälder är en föräldrapodd som produceras av Salems kommun. Och musiken som ni har hört är hämtad från www.freemusicarchive.org och heter Coffee.